Varmt välkomna till Bibelcafé i Fristaden idag. Det är ett format där vi har ordet i centrum. Och vi håller just nu på med en serie där vi går igenom Johannes evangeliet. Vi hade det här för 4 söndagar sedan. Vi började, då pratade vi om Guds logos från Johannes 1. Men idag så ska vi tala om att bli Guds barn. Bli Guds barn. Det här är från Johannes 1, 6-13. Och det är en av de sakerna som Johannes inleder med, och kanske ett genomgående tema. Lite grann i hans sätt att berätta evangeliet om Guds rike. Så pratar han ofta i termer av bilder, men också av det här att bli ett Guds barn, det nära relation. Johannes kallas ju ibland för kärlekens apostel. Han betonar kärleken. I Johannes brevet så har vi de här berömda orden om att Gud är kärlek. Men idag ska vi tala om att bli Guds barn. Hur blir man ett Guds barn? Hur går det till? Precis. Precis. Gunilla säger att alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Det är ju just den här texten. Det är där vi kommer. Och en annan sak. Precis så säger Johannes. Och så fortsätter han direkt efter det. Och talar om att man faktiskt måste födas till att bli ett Guds barn. Han talar om det i termer av att man måste födas. Så för att bli ett Guds barn måste man födas till det. Det innebär att det här är inte ett hittepåbarnaskap. Det är inte så att liksom han använder bara, det bara är en bild. Utan han menar någonting med det också. Eftersom han talar om en födelse som om den vore verklig. Så talar han om att om att bli Guds barn, då måste Gud få bli din fader. Och för att Gud ska få bli din fader så måste du födas med honom som din far. Det är en födelse som ska till. Man kan tänka lite grann så här som en bild. Våran, oavsett vad man tycker om kungafamiljen, så är vi monarki i Sverige. Och våran nästa regent heter Victoria. Hon är kronprinsessa och kommer att bli drottning av Sverige. Hur blev hon det? Hur blev hon kronprinsessa av Sverige? Hon föddes till det. Precis. Hon föddes till det. Och då har hon en födslorätt. Hon har fått rätt att bli nästa drottning av konungariket Sverige. För att hon är född till det. Sen kan man tycka att det är bra eller dåligt. Det lägger jag inga värderingar i. Men det är så det förhåller sig. Och samma språk använder Johannes när han talar om barnaskapet till Gud. Att när vi föds till att bli Guds barn får vi rätt också. Så att vi ska gräva lite i det där. Hur blir man Guds barn och vad innebär det att vara Guds barn? Vi börjar med att läsa texten tillsammans. Det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom gav rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. När Johannes föddes så var hans födelse mirakulöst. Det var mirakulöst. Hans föräldrar var till åldern och de var barnlösa. Man påminner lite grann om Abraham och Sara i sin liksom sitt läge i livet där de var och i berättelsen. Det finns liksom paralleller mellan Abraham och Sara i Första Mosebok när de väntade på löftets son som skulle komma, som Gud hade lovat dem. Och Zacharias och Elisabet, som är Johannes föräldrar, de var trogna Gud. De väntade på att få se Guds löften uppfyllas. Och de hade bett hela livet om att få bli föräldrar. Men det hade inte skett, för Elisabet, står det, var ofruktsam. Hon kunde inte få barn. Och så får Zacharias ett besök, ett änglabesök, när han gör tjänst som präst i templet. Och ängeln säger till honom att din fru ska bli havande, han ska föda en son och du ska ge honom namnet Johannes. Och Zacharias, vet ni, han blev lite skeptisk till det där och funderade på att men ja, det här har jag ju hållit på och tjatat om hela livet och det har inte skett. Hur ska det nu kunna ske? Hur ska det här gå till? Och då säger ängeln till honom att eftersom du inte tror på vad Gud säger så ska du få se hur det här kan gå till. Du ska bli stum och inte kunna tala förrän den här sonen har fötts. Och på det sättet ska du veta att det här faktiskt är Guds handlande med dig och din familj. Och så blev det också. Zacharias tappade talförmågan. Han kom ut ur templet och folk förstod att det hade hänt någonting där inne. För han kunde inte tala ett ord. Och tiden gick och så småningom så födde Elisabet sin son. Och när Zacharias skriver på en tavla, Johannes är hans namn, då släpper bandet om hans tunga så att han kan brista ut i lovprisning. Vi ska läsa lite om det här i Lukas 1, 67-80 har vi beskrivningen, eller del av beskrivningen, av Johannes födelse. Vi kommer in i den berättelsen just när Zacharias har skrivit det här på en tavla som de hade för att kunna kommunicera. Han kunde ju inte tala, men han kunde skriva. Och när han har skrivit Johannes är hans namn, så står det att med en gång löstes hans läppar och hans tunga och han talade och prisade Gud. Och så från vers 67 i Lukas 1 så står det så här att hans far Zacharias fylldes av helig ande och talade profetiska ord. Välsignade Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, så som han för länge sedan har lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fredens väg. Och pojken växte och blev stark i anden. Och han vistades i ödetrakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Då kan man ställa sig frågan, till vilka är det Zacharias profeterar när han säger de här orden?
Till oss kanske?
Ja, det kan man tänka. Det kanske är till oss. Och det är det ju på ett sätt, för Guds ord är tidlöst. Så det är klart att det angår också oss. Men när han säger orden, när han uttalar orden, så kan vi läsa vilka han egentligen vänder sig till. Säger nämligen så här att välsignade Herren, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss, alltså Israels folk, som Zacharias tillhörde, frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt, som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter, frälsning från våra fiender. Det är Israels fiender han menar, eller hur? För han pratar ju om sitt folk som han tillhör. Och från alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder. Vilka är de? Det är Abraham, Isak och Jakob som han menar med de där orden. Och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham. Att rycka oss, också Guds folk Israel, ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Det är också riktat till sin samtid och sitt folk som han betjänar. Han var ju präst i templet, Zacharias. Han stod och gjorde gudstjänst i Jerusalem, i det judiska templet. Och där han tjänade. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet. Du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så att hans folk... Vilka är hans folk när Zacharias säger de här orden? Det är det judiska folket, för det är inte vi. Det där kan inte ens gälla oss alls. För att när han säger det, då finns inte de hedna kristna i församlingen ännu. Vi inlämnas liksom lite senare i berättelsen. Vi kommer sen. Men när han säger det, då vänder han sig till sitt folk. Och säger att hans folk ska få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder. De ska få koll på. Nu kommer han. Han som vi har väntat på. Messias kommer. Det var ju Johannes budskap. Messias kommer. Gör er redo. Omvänd er, för nu är frälsningen här. Genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höjden. En soluppgång för de som är i mörker och i dödens skugga. Och styra våra fötter in på fridens väg. Israel ska styras in på fridens väg. Det är ju Guds folk som ska få det här. Sen har Gud en plan att lägga till oss andra också. Men när Zacharias säger det, då talar han faktiskt om Israel, om Guds folk. Så att när det sägs att Johannes är ett vittne, så var de han vittnade för initialt från början. Israel, Guds folk. Det var de han var sänd att vittna till. Så står det att han blev fylld av helig ande redan ifrån moderslivet. Den gode Johannes. Och sen så står det så här, om vi då går tillbaka till Johannes evangeliet. Den här texten som vi började med. Så står det att det kom en man som var sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han var alltså sänd av Gud redan från moderlivet. Hans födsel är mirakulös. Det är Gud som ser till att han föds. Det är Gud som berättar vad han ska göra. Det är Gud som genom hans far ger ett budskap om att den här Johannes, han ska komma till Guds folk och ge dem beredskap inför att ta emot sin Messias. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Så Johannes uppdrag var att vara ett vittne och berätta om, men vem är det som är på väg att komma nu då? Hör nu på mig, säger Johannes. Lyssna på mig så ska jag berätta vem det är som dyker upp. Så att ni kan vara redo när han kommer. Och så gick han ut i vildmarken när han hade växt upp och började predika ute vid Jordanfloden och döpte människor till omvändelse, med ett omvändelsedop. Och kallades då för Johannes döparen. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset. Det var hans uppdrag. Så Johannes är inte Messias, men han skulle vittna om den Messias som skulle komma. Och det han vittnar om är ljuset, det hörde vi om förra gången vi hade bibelcafé. I vers 4, att i ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit. Han skulle vittna om att Gud själv kommer in i världen. Han som är ljuset kommer till oss. Så om vi ska följa den här texten vidare framåt så får vi ställa oss frågan, vem är han som kommer då? Vem är det Johannes talar om, han som ska komma? Då går vi vidare till vers 9. Det sanna ljuset som ger alla människors ljus skulle komma in i världen. Och vad var det där ljuset, säger Johannes i tidigare i vers 4. Jo, ordet var liv och livet var människornas ljus. Det är livgivaren som kommer. Han som ger liv kliver in på scenen i världshistorien. Och inte bara att han ger liv, han är medlet för själva skapelsen. Det är inte bara en bebis som ligger där i krubban i Betlehem. Utan det är världens skapare som låter sig födas som ett litet barn. I vers 10 i Johannes 1. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. För när Gud skapade allting så skapade han allting ur ingenting. Hur då? Jo, genom att han talade. Han sa, låt det bli ljus, och så blev det ljus. Låt jorden frambringa växter, och så frambringade jorden växter. Låt havet vimla av fiskar, och så vimlade havet av fiskar. Han sänder sitt ord, Guds logos, och talar världen in i varande. Och det innebär att det är genom Kristus som Gud skapar. Han sänder sin son, och genom sonen blir allting till. Det är han som kommer. Det är inte en ängel som kommer. Det är inte en människa som har blivit gudomlig som kommer. Utan det är Guds ord självt som tar på sig kött och blod. Låter sig födas som människa och förenar oss med Gud på ett sätt som tidigare har varit helt otänkbart. Det är Gud själv som kommer. Och för dem till vilka Zacharias profeterade så var det här helt ofattbart. För om det är någonting man vet om man är israelit och rättroende jude så är det att Gud är inte en människa. Och man tillber inte Gud hur som helst. Det var liksom det gamla förbundets kärnpunkt. Vem är Jahve? Vem är Herren? Namnet var så heligt att man inte ens man ersatte Guds namn, jag är Jahve, med Adonai. För att man hade en sån vördnad inför Gud. Man var så noga med att det var viktigt hur man tillber Gud. För tillber man Gud på fel sätt så dör folk. Det hade man liksom lärt sig av ökenvandringen. Men om vi schablar till det här, eller om vi liksom inte vördar honom så som Gud, då dör folk. Så det här är liksom jättenoga. Och för en jude på Jesu tid att säga, nej men Gud har låtit sig födas som människa. Det är helt bananas. Det liksom gick inte att tänka sig att Gud som är alltings skapare. Den vars ansikte ingen kan se och leva. Han som är så helig så att vi måste binda ett rep i foten på översta prästen när han går in i templet för att han förmodligen kommer dö, så vi behöver släpa ut honom ifall han gör något fel. Han blir en bebis i ett stall. Att hallå eller? Det är ju helt bananas. Det går inte ihop. Det går inte ihop. Men sån är Gud. Sån är Gud. Han är både den här allsmäktige, han som har skapat allt, och den som kommer oss nära, som möter oss och som har frälsning. Det är han som kommer. Det står också att han äger världen. Den är hans tillhörighet. Också i vers 10. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. I vers 11 kommer det sen. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans. Han kom till det som var hans. Han har skapat världen. Den är hans. Han har gjort den. Så han äger den. Det är världens härskare som kommer. Världens ägare. Han kommer att få titta till sin vingård. Hur går det? Har ni förvaltat den väl? Har den gett någon skörd? Nu kommer jag. Världens ägare kommer. Den är hans tillhörighet. Och så står det där. Det där tragiska. Världen kände honom inte. Världen kände honom inte. Han kom till det Han kom till det som var hans, men hans egna tog inte emot honom. De till vilka Zacharias profeterade tog inte emot honom. De missade målet. De missade tåget. De tog inte emot frälsningen när den kom. De visade bort världens herre. Och ville inte ha med honom att göra. Så till som gick så långt i sitt avvisande av honom att det blev en dödsdom på ett kors. Att de sa, nej men det här kan vi inte acceptera. Det du säger och det du gör anspråk på att vara, det kan bara helt enkelt inte vara. Vi kommer att döda dig om du kräver det här. Om du säger att du är Gud som är hos oss, så kommer vi att döda dig. Och det hände också. Så blev det. Så det där som Johannes skulle göra, det misslyckades kapitalt. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset så att alla skulle komma till tro genom honom. Alla kom inte till tro genom honom. Alla kom inte till tro genom Johannes. I sitt uppdrag med det Johannes hade fått att göra så misslyckades han kapitalt. För det blev inte så. Alla kom inte till tro genom honom. Världen säger ofta att bara jag får se så får jag tro. Alltså om jag bara får se, ja men om Gud nu finns så får han väl visa sig att han finns då. Men det var precis det som inte hände. När Gud faktiskt själv kom in i världen och folk kunde se honom, så trodde de ändå inte. Jesus samtid tog inte emot honom. Han kom till sin värld och sitt folk och togs inte emot. Men, så fortsätter Johannes. Det kommer ett men där. Men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Hur hänger det där ihop? Det är två verser före och efter varann. Han kom till det som var hans. Hans egna tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom. Hur ska du ha det nu, Johannes? Tog folk emot honom eller tog folk emot honom inte? Nu får du bestämma dig. Hur hänger det där ihop? Enligt vers 12 så var det folk som tog emot honom som kommer, universums härskare. Vilka var det? Vilka var det som tog emot honom? Jo, det är de som tror på hans namn. Att de som tog emot honom gav rätt att bli Guds barn, och alla som tror på hans namn. Och vad hände med dem? Jo, de fick rätten, eller som Gunilla sa, makten att bli Guds barn. För det står faktiskt i grundtexten så används ett ord som betyder både makt och den rätten som makten ger. Man kan översätta det med rätt, eller man kan översätta det med makt. I folkbibeln så översätter man det med rätten att bli Guds barn. Men man kan också säga kraften eller makten eller myndigheten att bli Guds barn. Exousia. Som har blivit givet åt dem som har satt sin tro till namnet. Man kan också ersätta det här ordet med att man har fått en rättighet eller en möjlighet att få välja. Att man säger att men nu har du rätt. Du har fått rätt att göra det här om du vill det. Du kan bli Guds barn nu. Den rätten gavs åt dem som tror. Och så fortsätter Johannes i samma mening. Det är ingen punkt och inget avsnitt och inget avslut däremellan. Utan det fortsätter precis i samma mening. Som har blivit födda. Inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och när vi citerar Johannes 1 och 12, det är många som har den som minnesvers. Det får man ofta lära sig i söndagsskolan och det är fantastiskt bra. Men det finns en liten hake om man bara läser halva meningen. Att om man bara läser att de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn, punkt. Och så läser man inte andra halvan av meningen. Då kan man få liksom uppfattningen om att ja, men det handlar bara om att helt enkelt bestämma sig. Ja, men att de som var duktiga och bestämde sig för att tro gav han rätten. Så. Punkt. Så nu måste alla vara duktiga och bestämma sig för att tro. Men hur var det nu med det där då? Vad var det Johannes skulle göra? Johannes skulle ju vittna så att alla skulle komma till tro genom honom. Och hur gick det med det? Det blev inget av det. Utan för att det skulle bli människor som skulle komma till tro så måste någonting mer komma till. Gud måste göra någonting i de människorna. Fortsättningen på vers 12 måste också komma med. Eller rättare sagt, vers 13 måste också komma med. Åt alla som tror på hans namn som har blivit födda. De har blivit födda. Till Guds barn. Inte av blod. Inte av genetik. Det är inte så att man föds in det av att man har kristna föräldrar. Och så får man liksom med sig det med modersmjölken. Och så blir 100% av alla kristna bebisar kristna vuxna. För det vet vi av smärtsam erfarenhet att så är faktiskt inte fallet. Hur många här, det får ni lov att räcka upp handen. Hur många här har inte troende föräldrar? Jag räknar in mig själv, för jag har inte heller troende föräldrar. Nej, de har blivit. Amen. Halleluja, prisa Gud. Barnen kan ge rätt undervisning till sina föräldrar så att deras ögon kan öppnas. Det är fantastiskt underbart. Men det finns liksom inte ett automatiskt ett-till-ett förhållande. Bara för att man är född in i en viss familj så kommer man automatiskt också att vara Guds barn. Och det här skriver Paulus om i Romarbrevet. Apropå just... För man kan ju tänka, men vad händer nu med Guds folk då? Israel som fick den här profetian av Zakarias. Vad hände med dem egentligen? Vad var det som gick snett? Varför? Alltså misslyckades Gud? Eller vad var det som hände? Och då skriver Paulus så här i Romarbrevet 2. Han skriver ju till en församling i Rom som består av judar. De han skriver till är israeliter, men de bor inte i Israel utan de bor i Rom. Så han har skrivit en judekristen församling i Rom. Där fanns förstås andra också, men kärnan i den här församlingen, den hade formats liksom kring en av synagogorna i Rom och bestod till en stor del av på Jesus troende judar. Och då skriver han så här i Romarbrevet 2:28-29. Jude är man inte till det yttre. Och omskärelsen är inte det som syns utan på kroppen, utan jude är man i sitt inre. Och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud och inte av människor. Det finns någonting andligt som sker. Det är inte det man gör med kroppen, utan det är det som sker i anden som spelar roll. Och vidare längre fram i Romarbrevet 9. Då kommer han tillbaka till det här temat och skriver att Romarbrevet 9:6. Det är inte så att Guds ord har visat sig felaktigt. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel. Och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det heter ju, genom Isak ska jag ge det åt dig, dina efterkommande. Det vill säga, inte alla de barn som han blev upptog till är barn som Gud har gett honom. Det är löftets barn som räknas som hans efterkommande. Till detta ord var ett löfte, om ett år ska jag komma och Sara ska ha en son. Och likadant var det när Rebecka hade blivit havande med två barn genom en och samma man, vår fader Isak. Innan de var födda eller hunnit göra vare sig gott eller ont. Guds beslut att välja fritt skulle stå fast och gärningar ingenting betyda, endast han själv, han som kallar dem. Redan då fick de höra orden, den äldre ska tjäna den yngre. Det är också skrivet, Jakob har jag utvalt, men Esau har jag förkastat? Vad innebär nu detta? Kan Gud göra orätt? Naturligtvis inte. Han säger ju till Mose, jag ska förbarma mig över vem jag vill. Och jag ska ha medlidande med vem jag vill. Alltså kommer det inte an på människans vilja eller strävanden, utan på Guds förbarmande. Skriften säger ju till farao, det var därför jag upphöjde dig, för att jag skulle visa min makt på dig. Och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Så förbarmar han sig över vem han vill och förhärdar vem han vill. Alla fick ju höra från Johannes, omvänd er. Han kommer nu. Men alla valde inte det. Erbjudandet var öppet. Johannes predikade för alla människor. Han erbjöd omvändelsedopet till alla. Men alla tog inte emot det. Evangeliet förkunnas till alla människor. Erbjudandet om frälsningen står öppen för vem som helst att ta emot. Men alla gör inte det. Men Gud kan gripa in och föda folk på nytt till ett levande hopp. Han kan göra någonting där det föds någonting i en människa som gör att den där tron väcks. Och då är det Guds övernaturliga ingripande. Det är inte den människans duktighet och präktighet och religiösa iver eller vad det nu är för någonting. Eller liksom att man har valt rätt. Eller... Det handlar inte om det. Det handlar om att Gud ger nåd till tro. Och så väcks den där tron. Och då är vi med i den. Och då börjar den där växa och då börjar vi bejaka den. Och säga, men vänta, här finns ju Gud. Jag vill vara med. Herre, du har mött mig. Jag ser vem du är nu. Det nya livet börjar spira i människorna. Paulus skriver vidare i Romarbrevet 11:1-2. Jag frågar då, kanske har Gud förskjutit sitt folk? Kanske har han förskjutit Israel för att de inte lyssnade? Han kastat ut dem. Är de inte Guds folk längre nu då? De tror inte på Jesus? Visst inte, säger Paulus. Jag är ju själv israelit. Ättling till Abraham av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Paulus är väldigt tydlig. Nej, Gud har inte förskjutit sitt folk. Men samtidigt så finns det inget anspråk på att genetiken skulle i sig självt göra att man föds in i ett barnaskap till Gud. Utan utöver genetiken så måste det komma till det där steget att Gud låter nytt liv födas. Fortfarande där. Det måste komma ett uppvaknande om att vänta, Messias har ju redan varit här. Om man nu är modern jude idag. Då måste man liksom vakna upp och säga, vänta, hallå, här. Mina bröder här borta som har förstått vem Jesus är, de har ju rätt. Och så övergår man liksom föds in i barnaskapet. Det är det som är det fantastiska. Och det är öppet både för juden och för greken, som Paulus skriver på ett annat ställe. Juden först, men den också greken. Det var en lång utveckling av en vers i Johannes. Inte av blod. Inte av blod. Det handlar inte om att ha haft turen att vara född in i rätt släkt. Det är inte det som det handlar om. Inte av kroppens vilja. Inte av kroppens, eller som det står egentligen, av köttets vilja. Så att födas på nytt in som Guds barn handlar inte om att bli väldigt passionerad. Ja, men om vi liksom spelar lovsång väldigt högt då ska väl folk komma till tro. Om vi liksom får dem att, om vi spelar så härlig lovsång så att folk bara måste gråta. Och att de får liksom en riktig passion. Och vi kör sådana här riktigt röjar halleluja möte. Och folk bara... inte kan stå för att lovsången är så härlig och vi har liksom köttets passioner där och vi bara väck passionen i mitt hjärta. Då måste väl folk komma till tro och bli frälsta. Eller? Nej, säger Johannes. Det hjälper inte. Inte av köttets passion, köttets vilja. Det handlar inte om att bygga upp en vilja. Sen kan det vara ett medel som Gud använder för pånyttfödelsen. Så det är inte någonting dåligt alls. Jag tror vi ska ha mer av sånt. Jag tror det är jättebra och viktigt. Jag tror att Gud ofta kan använda det. Men vi ska inte ha en tro på det som en magisk patentformel. Att om vi bara gör det, då minns han. För det handlar inte om det heller. Inte heller av någon mans vilja. Det handlar inte om logik heller. Om att övertyga folk. Om att tjata på dem eller ha riktigt bra argument. Ja, men det fattar du väl att Jesus uppstod ur graven. Alltså, det finns ju mycket bevis som helst. Om du bara lyssnar på mig så ska jag förklara för dig hur dumt det är att inte tro på Gud. Kom igen nu. Sätt det här så ska jag köta in i hål i huvudet på dig tills du blir frälst. Och så bara liksom tvålar vi till folk med våra argument. Kom igen nu, du måste tro. Det är ju så fruktansvärt bra det här jag har att säga. Nej, det hjälper inte heller. Det är inte heller en magisk patentformel. Men Gud kan använda det. Det finns fantastiska apologeter ibland oss som kan bryta ner. För ibland så är det som står i vägen en tankebyggnad som Gud vill bryta ner. Och då använder han det verktyget. Men det är heller inte ett patentverktyg. Passionerad lovsång är fantastiskt bra. Bibelundervisning är fantastiskt bra. Att vara av Guds folk är också fantastiskt bra. Men det är ingen allenagörande patentmedicin som osvikligt leder folk till Gud. Utan vad är det som gör det? Inte av blod. Inte av kroppens vilja. Inte av någon mans vilja. Utan av Gud. Det är Gud som gör det. Och här kommer vi in på ett område där mer lärde män än du och jag, män och kvinnor. Tyvärr väldigt få kvinnor som är teologer. Jag tycker jag önskar att det finns fler kvinnliga teologer. Det är mest gubbar. Men fler lärda än du och jag som sitter här, som har mer kunskap, tvistar om huruvida det här beror på, alltså hur går det här till egentligen? Och där kan man komma fram till olika slutsatser kring varför är det så. Men vi får vara medvetna om att det är ett gudomligt ingripande. Kanske är det svar på bön. Kanske är det ett mysterium som ligger i Guds barmhärtighet. Att han gör det för att han är god. Oberoende av oss. Kanske är det bara nåd. Det finns olika sätt att läsa de här texterna. Där ärligt överlåtna goda bröder och systrar kommer fram till helt olika liksom, sätt att tänka kring det. Man betonar olika saker. Och det kanske inte är det viktigaste. Men det viktigaste är att vi är medvetna om att när det här sker, då är det Gud som gör någonting. Och det innebär att det är inte gott för dig och mig att tala till människor som om det berodde bara på dem. För om det beror bara på dig att du har varit duktig och kommit till tro, då kan det lika väl bero på dig att du slutar vara duktig och slutar tro. Och det tror inte jag är sant. Sen får du lov att inte hålla med mig om du inte gör det. Men jag tror inte det är sant. För jag tror att om man är född till att bli Guds barn, då har man blivit född in i ett evigt liv med en evigt föräldraskap där Gud är för evigt min far. Har det väl skett, då är det för evigt. Då kan man inte dö. Sen kan man hamna i uppror och man kan springa iväg och göra tokigheter. Och det kan se ut som att man har sprungit vilse. Eller man kanske kan ha en bekännelse som är stark men det inte har skett på riktigt. Och det kan se ut som att vi springer med Jesus en stund men egentligen var det inte på rätt och riktigt. Men det kan finnas många så här nyanser i våra enskilda upplevelser. Men jag är övertygad om att om Gud har fött någon på nytt till ett levande hopp, då är det för en evighet. För det finns en trygghet att vila i det. När jag inte känner mig stark nog att hålla fast i tron, så håller Gud fast i mig. Om han är min far, och det är en verklighet att han faktiskt har blivit min far, att jag blivit född in att ha en födslorätt. Jag är viss om att varken död eller liv, änglar eller första, eller något som är eller något som ska komma, varken makter i höjden eller makter i djupet ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, skriver Paulus. Det är en ganska bra vers att ha med sig. För att då kommer det inte an på att vi ska krampaktigt hålla tag. Utan att han faktiskt har gjort någonting som han har skapat och som inte försvinner. Och då kan vi vila i det. Då blir det inte krampaktigt. Och vi kan också faktiskt ha ett mer välsignat och underbart och ljuvligt evangelium till folket. För evangeliet blir inte, kom nu och spänn dina trosmuskler och var duktig och gör som Gud har sagt. Annars hamnar du i helvetet. Det blir inte det fokuset. Utan det blir, kom och låt dig bli förvandlad av Gud så att du blir hans barn. Kom och upptäck vem Gud är som din far. Kom och upptäck vad Kristus har gjort för dig. Jesus har gett sitt liv för att du ska kunna bli ett Guds barn. Du ska kunna födas på nytt. Han har öppnat vägen till Gud som fader. Kom och upptäck det. Jag ber dig, kom. Och låt dig bli född på nytt. In i Guds familj. Det blir en lite annat sätt att berätta samma sak. Sen behöver man liksom komma till den punkten att man säger ja, Herre. Jag tar emot. Och allt det där som hör till. Liksom. Men vad är det? Vad är grundtonen i det? Var är det någonstans vi förtröstar? Förtröstar vi oss på oss själva? Att vi ska hålla i? Eller förtröstar vi på att Gud kan göra någonting? Kan svara på våra böner? Eller kan liksom gripa in och föra en människa från mörker till ljus? Matteus 22 och 14 talar Jesus också om det här. Matteus 22 och 14. Här ger Jesus en liknelse om en bröllopsfest där någon bjuder in till bröllopet. Och gästerna som har fått inbjudningskorten och kommer liksom med en massa undanflykter och tackar. Ja, de massa omständigheter som gör att de vill inte hörsamma den här kallelsen riktigt. Och sen säger den här bröllopsvärden att gå och ställ er där vägarna skiljs och bjud in alla ni ser till bröllopet. Och så avslutar Jesus den här liknelsen med orden att många är bjudna men få är utvalda. Eller många är kallade men få är utvalda. Och det är också en sån här vers där de lärde tvistar om vad det ska betyda. Men det vi i alla fall kan konstatera är att inbjudan är öppen för alla. Vem som helst på hela världen, hela planeten, i alla tidsåldrar kan säga ja tack. Herre, jag vill bli ditt barn. Alla. Det finns ingen människa som är för ond eller för långt borta från Gud eller för trasig. Det finns ingen som är utanför erbjudandet om frälsning. Inte någon enda. Det är det ena vi kan konstatera. Och det andra vi kan konstatera är att inte alla tackar ja. Inte alla blir med på festen. Inte alla i Uddevalla kommer hit. Eller sitter hemma och ber till Gud. Eller har blivit Guds barn. Utan någonting däremellan. Det finns ett arbete kvar att göra. Många kallade men få är utvalda. En del människors liv griper Gud in i. Om det beror på bön eller nåd eller utgårelse. Det får du välja själv. Jag är en av dem. Jag sökte inte Gud. Han letade upp mig. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Det var inte så att jag sprang runt och letade efter Gud. Och han hade gömt sig lite. Liksom. Gud, var är du någonstans? Nej, han kom. Han dök upp. Hemma i mitt vardagsrum. Så, nu är det färdiglekt. Nu ska du vara ett Guds barn. Så, kör. Det är min erfarenhet. Sen finns det många som har andra olika vägar fram till Gud. Så, men jag vet att åtminstone för några så är det så. Att Gud dyker upp. När man minst anar det. Så kommer Gud. Och jag tror att det är någonting vi kan be att Gud gör det. Specifikt för människor. Herre, kan du inte göra det du gjorde för mig? För den. Jag älskar den här människan. Kan inte du gå till dem och göra det? Jag vet att du kan. Jag ber att du ska. Sen får vi lämna dig i Guds händer på något sätt. Jag vet bara att jag var blind. Men nu jag ser. Precis som i Amazing Grace. Oändlig nåd. Jag kommit hem, jag vilsen var blind, men nu jag ser. Amen. Så Herre, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för din godhet och nåd och barmhärtighet. Jag tackar dig för alla här som du har fött till ett evigt liv, Herre. Tack att vi får lov att vila i det. Om det finns någon ibland oss, Herre, som ibland kämpar med, men hur är det där egentligen? Så ber jag om den här trons vila. Jag får vila i att, men du är min far. Du har gjort det här. Det finns ingen som kan stjäla dig från mig, inte ens jag själv. Jag ber också att vi skulle få upp ögonen för vilka vi ska be för runt omkring oss. Vilka du lägger på våra hjärtan att vara med och be in i ditt rike, Herre. Jag ber också att vi skulle få ord att kunna tala det här in i människors liv, Herre. Vad ditt evangelium innebär. Vad det är för någonting som vi står där i gathörnen och erbjuder när inbjudan till bröllopsfesten, Herre. Tack att du hjälper oss att se din nåd som är långt större än vad vi förstår många gånger. Du är mer nådfull än vad vi fattar. Du är större och bättre än vad vi förstår, Herre. Tack för din godhet i Jesu namn. Amen.